Du lyssnar på OBS i P1.
Den tysk-judiske kulturkritiken Walter Benjamin levde mellan 1892 och 1940 och tillhör förra seklets mest särpräglade och inflytelserika författare. Själv hämtade han mycket av sin inspiration från oväntat håll, en växtlära från 1700-talet. Mattias Hagberg funderar över ett svårfångat och oändligt rikt författarskap.
Den 22 december 1926 gör Walter Benjamin en anteckning i sin dagbok som med några få ord sammanfattar hela hans samhällsfilosofi. Det gäller, skriver han, att tränga så långt in i de enskilda föremålens inre att ett helt universum till slut uppenbarar sig. Benjamin är i Moskva under ett par månader för att försöka förstå den ryska metropolen, dess människor och dess politiska och kulturella liv under sovjetstyret. Men hans tankar i dagboken går för det mesta till enskildheter. Benjamin var en samlare som värderade ting högt. Hans korta filosofiska anmärkning från den 22 december är inbäddad i personliga iakttagelser om vykort, leksaker och annat som han tyckte om att köpa på sig. Ja, det enskilda föremålet, vare sig det var en ovanlig leksak eller ett alldagligt textfragment, var onekligen Benjamins element. Ur hans intima, för att inte säga kärleksfulla förhållande till tingen, växte ett säreget tänkande med en ovanligt stark verkanshistoria. Benjamin var utan tvekan en av 1900-talets mest citerade författare och kritiker. Och citerande. Hans främsta verk, det oavslutade passagearbetet om Paris på 1800-talet, är som ett herbarium, som en sammanställning av stadens ekologi. På ett ställe är detta väldiga verk, skriver han. Metoden för detta arbete, litterärt montage. Jag har inget att säga, bara att visa. Jag kommer inte att stjäla något värdefullt och inte att lägga mig till med några snillrika formuleringar. Däremot trasorna, avfallet. Jag vill inte inventera dem, utan låta dem komma till sin rätt på det enda sätt som är möjligt, genom att använda dem. Det är lätt att betrakta Benjamin som en materialist, som en tänkare djupt förankrad i de livlösa tingen. Men frågan är om inte den tanken drar åt fel håll. I hans värld var föremålen inte döda utan levande. De var öppningar mot historiens pulserande nu. De var mer ångande biologi än sval fysik. I receptionen av Walter Benjamin har Karl Marx, Sigmund Freud och judisk messianism varit viktiga referenspunkter, liksom fransk surrealism och tysk idealism. Benjamin har ofta betraktats som en eklektisk författare som lyckades sammanföra vitt skilda traditioner, utan att för den del försöka sig på något enhetligt systembygge, åtminstone inte officiellt. Men frågan är om det ändå inte finns ett namn som binder samman hela Benjamins livsverk. Ett namn som ofta förbesätts i diskussionerna om hans intellektuella arv. Ett namn så tungt att det lätt glöms bort. Johann Wolfgang von Goethe. Men inte Goethe som nyskapande författare, utan Goethe som naturfilosof och biolog. Filosofen Eli Friedlander har med framgång prövat just denna tes i flera texter. Bland annat i den uppslagsrika boken Walter Benjamin and the Idea of Natural History från 2024. Enligt Eli Friedlander är Goethe ständigt närvarande i Walter Benjamins texter. Och då framförallt Goethes växtlära, så som han utvecklade den från slutet av 1700-talet. I denna lära finns nämligen idén om det enskilda som rymmer det universella. Om det lilla, oansenliga fröet som bär på växtens hela liv. Ja, mer än så. Goethe talade gärna om urplantan. Om en sorts självrepeterande sekvens där alla växter och alla växtdelar egentligen bara var variationer på ett och samma grundläggande tema. Med andra ord, i det lilla finns det stora, i det enkla det komplexa, i det enskilda det generella. Men Goethes växtlära, hans biologi om man så vill, bar på betydligt mer än denna suggestiva bild av urfenomenet. Han var också något av en tidig ekolog, en naturfilosof som såg livet som ett system, som en trasslig härva av ömsesidiga beroenden. Han såg naturens oändliga mångfald och dess metamorfoser och transformationer. Under hans berömda resa till Italien i slutet av 1780-talet formulerade han dessa insikter med några vackra ord. Hela växtriket framstår för oss som en jättelik ocean som är lika nödvändig för existensen av insekter som världshaven och dess floder är en existensbetingelse för fiskar. Vi ser att en stor mängd levande varelser föds och får näring ur denna ocean av växter. I Goethes formuleringar och idéer om växtvärlden finns en sorts dialektik, ett växelspel mellan det lilla som rymmer det stora och det stora som är nödvändigt för det lilla. Ingen växtvärld utan enskilda växter, inga enskilda växter utan en växtvärld. För Friedländer blir därför Benjamin en ekologisk tänkare. En författare som tar spjärn mot Goethes växtlära när han försöker få syn på det moderna samhället och dess historia. Likt en botaniker rör han sig genom Europa under mellankrigstiden och samlar modernitetens frön, skott och plantor. På ett ställe i passagearbetet, efter en direkt hänvisning till Goethes tankar om urfenomenet, skriver Benjamin hur han vill låta historien utgå från det enskilda, liksom den empiriska växtvärldens hela rikedom vecklas ut ur bladet. Ja, genom att lägga tonvikten vid Benjamins nära förhållande till Goethes naturlära erbjuder Friedlander ett nytt och produktivt sätt att läsa Walter Benjamin. Även om det är lätt att ha invändningar. Benjamin är ju trots allt en författare som är så komplex att han lätt lånar sig till alla möjliga typer av läsningar. Men det viktiga är kanske inte vem som har mest rätt i sin tolkning, utan snarare vilken typ av läsning som har mest potential i just sin tid. Det var ju trots allt så som Benjamin själv såg på historien och litteraturen. Som en möjlighet. För honom existerade dåtiden bara på det sätt som den aktualiserades i sin samtid. I sina historiefilosofiska teser, förmodligen det sista han skrev före självmordet i Port Bo 1940, uttryckte han detta klart. Att historiskt artikulera någonting förgånget är inte detsamma som att inse hur det egentligen var. Det är detsamma som att tillgodogöra sig en minnesbild sådan den blixtlikt aktualiseras i ett ögonblick då det är fara och färde. Nyckelordet i citatet är såklart fara och färde. Walter Benjamin skrev i en mörk och farlig tid. Och inför hotet från nazismen stod han inte ut. Men hans texter lever vidare. Och kanske kan ett sammanlänkande av det ekologiska med det historiska ge oss redskap för att tala om vår tid. Vi lever trots allt i en och samma ocean av liv.
Det sa författaren och journalisten Mattias Hagberg. Och Walter Benjamins Moskvadagbok finns översatt till svenska av Christian Nilsson. Essän producerades av mig, Olof Åkerlund, på Sveriges Radio i Malmö 2025.